I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vet du vad, jag har inte ens sagt till dig vad jag gjorde på förmiddagen.
Nej.
Jag har varit och blivit intervjuad i Värvet.
Okej, hur mår du?
Nej, jag mår såklart piss. För att man går ut ur det där och så bara, varför sa jag det? Och varför är det en så stor grej? För att man typ tänker att det är massa lyssnare som kommer att höra det här och döma mig. Men nej, nu vet jag varför. Det är för att det kanske inte är min vanliga publik. Mm. För, eller hur? För det känns det så att Värvet är så här att folk typ lyssnar på Värvet som kanske inte brukar lyssna på mig.
Mm.
Så det är ju ångest så här efter.
Är det något speciellt du känner att du... Nej, gjort dig skyldig till.
Bara, nej, alltså verkligen bara en generell ångest över så här, varför tror jag att jag är så jävla intressant att lyssna på? Vilket är ju hemskt. Alltså, men det är ju hela formatet, försöker jag intala mig själv. Att, lyssnar man på det så vill man väl höra någon babbla om sig själv.
Men var det något speciellt fokus som var oväntat i intervjun?
Ja, men på kul sätt. Mm. Alltså, Kristoffer... Jag tänker också att det är som lite... krångligt för att jag och Kristoffer ändå vi känner inte varandra jättebra privat, men vi känner ändå varandra och har typ gjort det i ganska många år från reklambyråtiden typ. Då tänker jag att det kanske är svårare att han ser mig som den professionella personen jag också är. Inte så professionell, men absolut en person som har en profession. Men då det var det kändes jätte, men så här kul att han typ, vi pratade mycket om min rastlöshet och så där. Alltså det kändes som att men så här frågor jag inte har fått förut.
Ja, men fint att djupdyka lite mer kanske i mekanismerna snarare än de här givna frågorna, bara om det som sen kommer ut, alltså produkterna.
Ja.
Produkterna kontra det som driver en och det som man har som hinder.
Precis.
I sitt yrke. Det är intressant. Okej, men det här kommer om ett tag, eller?
Ja, jag vet inte när det kommer ut, men håll utkik. Men alltså, jag känner ju, min hjärna är ju lite av en svamp, nu, eller liksom en urviden trasa, skulle jag vilja säga. Så att,
välkommen hit.
Ja,
kul
tack.
Att du prioriterar att bibehålla hjärnkapaciteten till den här podden.
Absolut.
Ja. Mindre viktig podd än Värvet, då vet vi det.
Nej, men jag visste att du skulle vända dig på något
negativt sätt. Det är en bra bumper här. Tack, Magnus.
Här kommer en sak som du inte trodde jag skulle säga.
Mm.
Det var Allsvenskan premiär i helgen.
Jo, tack. Alltså, det är väl inte så långt ifrån ditt område?
Nej, men kanske vad vi pratar med varandra om.
Jaha, okej. Okay.
Men det jag vill lyfta med det är egentligen bara en grej, och det är att det är så jävla gulligt / sorgligt. Alltså det här var inte något jag följde på långa vägar. Men det är lite kul att man får ha 8 pers i publiken.
Ja,
och
det är så tragiskt.
Jag tänker bara så här på de där stackars satarna som blir, det tar man ju då fram. Hammarby hade gjort så bland de som har köpt årskort, att det är 8 pers som de lottar in i publiken.
Mm.
Men då tänkte jag på det här med att vara typ the token tjej i en typ humormanusgrupp, eller typ så här den enda med utomnordisk bakgrund i ett styrelserum. Mm. Att det är så här på något sätt lite orättvis situation. Alltså fattar du vad de där 8 8 pers måste liksom överprestera. Jaha, i sitt sammanhang.
För att göra sig förtjänt av sin
ännu
plats.
Ännu högre hejaramsor. Ännu stökigare. 117 000 så här, molotov cocktails i sin väska typ. Mm. Alltså förstår du, det är som att på något sätt är det extremt roligt att det blir som en hejaklack i destillat.
Alltså i Storbritannien så har de gjort så att de sätter upp så här plakat för folk för att titta, för att dels för tv-mässiga och dels för spelarna att känna alltså, som närvaro.
Som i skolkatalogen när det var någon som var frånvarande.
Men typ, man kan köpa nästan tror jag vissa klubbar för att supporta och ha en plats.
Är det en bild på mig då? På
det skulle kunna vara.
Alltså typ en, som en alltså så här, kartongbit utklippt runt.
Det känns ju lite efter då menar jag att det här är hur det är löst i Sverige.
Att du menar att kartongen för det då?
Att det är verkligen väldigt tomma analog platser och sen 8 personer som sitter där och har säkert inte så kul heller.
Men gud Parisa, jag känner att jag vill veta mer om de här. Mm. För nu ser jag någon slags Wes Andersonsk liksom grafisk formgivning med de här kartongfigurerna som fyller publiken.
Alltså verkshöjd oklart.
Ja, det är kanske inte hans brorsa då, Luke Anderson eller vad han heter, som är hans
idé
ständiga
god.
Ja, ja. Ad.
Jag sitter här för att det är jag som är den svenska komikern som var anklagad under MeToo.
Persona non grata.
Ja.
Har du sett den?
Mm.
Det är 2 delar. Då föreställer man sig 2 heltimmar, kanske.
Ja.
Det var 2, kanske 28 minuter.
Ja, det var intressant. Men varför var det det egentligen? Ja, du menar, varför sänder de inte bara 1 timme på en gång?
Till exempel.
Ja. Det var, det tuggade på ganska likadant, utöver att de hade sparat typ allt sexprat till andra halvan.
Just det. Och att den andra halvan fick heta Ingen rök utan eld. Och vi kommer komma till det. Vi kommer gå in på den väldiga kritiken som har förekommit mot dokumentären dels, mot SVT dels. Det är ju inte samma sak nödvändigtvis. Och sen att bara att döpa den till det är att ifrågasätta den tanken, känner jag. Så vi kommer komma till det, men det heter...
Ja, framförallt också hur de pratar kring det begreppet.
Men det är i 2 delar och jag blev tillfrågad att vara med i den här dokumentären och fick ett mejl för några månader sedan. Och då innebär det att man ganska sent in på att man ska färdigställa dokumentären, att man ska bli helt klar, kommer på det här. Vi kanske borde ha lite fler röster. Jaha. Och i den här förfrågan så hajade jag till först, för jag har nog inte uttalat mig när det begav sig 2017 under MeToo om honom. Och då var det ju just vår podd, just det avsnittet som jag knappt kom ihåg att vi hade snackat om, för det var ganska liten prata. Men det var också det att att det svider mer när det är killar man förväntar sig mer av.
Ja,
som blir anklagade. Och när vi pratade om intervjun i SVD så lyfte vi ju kanske mer det mediala perspektivet. Hur det här är gjort och varför.
Mm.
Vi reflekterade över det personabygge han skapade i Svenska Dagbladet-intervjun, som var mycket om att han förlorade sina uppdrag och att han var väldigt motvillig till att ge någons känsla eller upplevelse någon legitimitet, snarare tvärtom. Att det bara var lögner och hittepå.
Och synd om honom.
Ja. Och jag tackade ju som synes nej till den här förfrågan. Och för att jag kände att det var för ensidigt och att det var ett för tesdrivande format. Det var inte så utforskande och öppet. Det var väldigt så skildra vad som händer när en upphöjd person faller. Och där är ju perspektivet klart. Vem syftet är att alltså, från vems perspektiv det här ska undersöka och vem som står i fokus.
En sak som är där jag är lite nyfiken, eftersom du och jag är ju liksom delar ju mycket på ett sätt, men också så jag har ju som inte samma ställning som dig medialt. Alltså jag blir ju inte tillfrågad att vara så här liksom den som ska sakkunnigt debattmässigt prata om det här. Men tycker du att det finns någonting med att Kajsa Ekis Ekman ens tackar ja, för att då blir hon liksom den som typ ger dem check på pappret. Vi har pratat med en som inte är positiv till det.
Nej,
till
för hon, alltså så här, Kajsa är också, hon kan vara så odelat kritisk som jag inte hade kunnat vara i den här dokumentären.
Nej.
För att hon ju framförallt är debattör. Ja. Och nu med facit i hand så är jag otroligt glad att jag inte var med där. Just för att hennes sidningar upplevs mer som pliktskyldiga inlägg som han aldrig ställs inför. Det är flera gånger som hon säger frågor och saker. Mm. Varför just du sådan? Varför du har de anmälningarna? Och att det får bara dallra i luften och kanske fångas upp en kvart senare och då får han bara rycka på axlarna. Så jag känner ju det att det är inte ett givande format. Och ett ytterligare facit är att när jag hörde programpremissen, då lät det som att de skulle ha med flera olika personer från olika spår, fåror.
Det kanske de hade tänkt.
Och när jag, fast nu när jag
men
ser,
alla tackade nej.
Men i och med att det här bara var några månader sedan, så får man tolka det som att de framställde det som det till dem de tillfrågade. Eller kanske inför SVT. Och att jag trodde att det skulle vara flera antingen MeToo-anklagade eller bara olika upphöjda personer som faller. Mona Sahlin. Eller
ja, just det.
Alla som är med om det, att deras position rycks ifrån dem.
Mm. Och det, om nej, man då det generellt vill prata om folk som fenomenet. Har dömts fast i. Inte dömts.
Eller dömts, eller som har blivit av med sina privilegier som offentlig person, vilket inte är en mänsklig rättighet att få vara känd och omtyckt. Så jag tänkte, gud vad intressant med det i sig, eventuellt. Och så blev det 17 plus 28 minuter bara med Sorans perspektiv på vad han är anklagad för.
Så asymmetriska minuter också. Man blir galen.
Förstår du hur lätta det är?
Ja, det förstår jag. Men jag tycker också, alltså för nu frågar jag liksom mer utifrån alltså så här, motiv att tacka ja respektive nej och så vidare, men jag tycker också att Kajsa Ekis Ekman är väldigt bra. Hon är ju väldigt tydlig och säger de där sakerna som man sitter och skriker åt tvn annars.
Alltså, tittar du på de procent av anmälningar för sexuella övergrepp eller våldtäkt som leder till åtal och de som leder till fällande dom är ju ännu färre, så ser du ju att det finns ju extrem minoritet som faktiskt leder någon vart. Jag menar, är inte det ett problem? Är det inte det vi ska tala om? Att det är så otroligt svårt att fälla någon för våldtäkt?
Ja. Och vi kommer komma mer till det dokumentärstrukturella. Vi kan börja med lite bakgrund. Mm. Lite kort. Soran Ismail blev polisanmäld av flera olika kvinnor, oberoende av varandra, som inte känner varandra, och för handlingar som ska ha hänt under helt olika tidperioder dessutom. Olika grader av brott, från trakasserier till övergrepp till grova anklagelser om våldtäkt med rena våldsinslag. Dessa har lagts ner i brist på bevis och vissa av dem preskriberade. SVT har lagt in en liksom ruta i dokumentären som är så här: vi har via målsägarbiträderna sökt kvinnorna som polisanmälde Soran Ismail. Två har inte återkommit. En har meddelat att hon inte vill medverka. Och Kajsa Ekis Ekmans styrka med att hon är med är att hon via sin egen plattform den här veckan har kunnat upplysa folk om att det inte stämmer.
Ja, att det inte var så att alla var tillfrågade.
För att det många har kritiserat i den här är ju att de som har anklagats perspektiv inte kommer med. Utan det är helt och hållet offerporträtt över sådan situation. Hur jobbigt det är när man blir anklagad för grejer. Ja. Och då har ju Kajsa Ekis Ekman lagt upp ett inspelat samtal på Instagram med en av producenterna där hon är rasande över att de inte kommer ha med de här rösterna.
Om vi har med brottsoffren, då skulle det ju handla om vad var det egentligen som hände.
Men det är väl klart att ni måste reda ut det då. Ni kan ju inte kommentera om ett brott utan att tala om brottet.
Det kommer vi ju aldrig kunna reda ut.
Det är klart ni kan. Ni kan leda dem i röst. Ni kan väl åtminstone låta dem få prata.
Och strukturen i dokumentären, som har sett det vet det ju, att det växlar mellan hans liksom horribla misär, de håller upp det som nästan i hans lägenhet, isolerad, till att han ska försöka göra comeback.
Ja.
Vilket känns superkrystat som grepp. Som att någon på redaktionen var så här, för att det här ska finnas ett tv-mässigt förlopp att följa. Mm. Där vet ju du och jag att man ska ha förlopp och processer.
Och också någon slags nyhetsvärde typ. Mm. Alltså varför berättar vi det här just nu?
Och då känns det mer legitimt om det här ska mynna ut i någonting. Och då en stand-up-scen som är ganska som är ganska plågsam ju.
Tack ska ni ha. Tack. Hej. Vilken stämning. Spännande för er och för mig.
Det är kul att det är utsålt. Corona utsålt.
Den är jätteplågsam, och också det där när han ska sitta och skriva på post-it-lappar och så. Alltså det känns typ knappt som att han själv är med på det greppet.
Ja. Men, det här är ett av många genidrag för Soran och hans vilja att polera sitt anseende. Varför det är ett genidrag för honom är ju för att det här får ju motsvara Lamberts direktsända presskonferens. Det här greppet. För att få bry ut sig om sin version, förmedla en bild av de anklagade och vad de nu gillar för sex i övrigt, vilket ju borde vara relevant. Han får göra det oemotsagt och diktera med mikrofonen ensam. Men allt det här är förklätt till ett stand-up-set. Det är ju Lamberts presskonferens, men maskerat till... Ja, för han kör ju stand-up. Och då är det okej att han står och säger allt det här om sina tidigare sexpartners och om sig själv, för att förvrida bilden av vem han är och hur han har hamnat där.
Bara för att jag inte har begått något brott så betyder det inte att allt jag har gjort har varit rätt. Jag har haft sex med hundratals personer. Jag har haft sex med flera personer samtidigt. Personer som jag har glömt, gett folk smisk, spelat rollspel. Jag har varit polis, granne. Jag har bundit fast folks händer med slips. Jag har gått i koppel. Jag har sagt hora. Blivit ombedd att komma i en tjejs hår. Ja, ni hör ju, det är mycket...
Det roliga med det är ju att det verkar som att det är typ sexuella preferenser, men på något sätt så får ju han det att låta som att det var de sexuella preferenserna hos dem han låg med.
Exakt.
Inte sina egna, som ju hade kunnat kanske ge honom något slags skuld. Mm. Alltså för då kan man ändå tänka så här, om det är det du gillar, om du vågar stå för det, då kan du ju också känna att du kanske drev saker till en punkt där det inte var kul för den andra. Men inte ens det erkänner han väl, utan han säger det var hos andra, det var, han blev ombedd att
ombedd
göra grejer.
Ombedd är det här vi hörde om, att han har blivit ombedd att komma i någons hår och borsta ut det. Men grejen är kanske inte så mycket vad han säger här, utan varför han säger det. Och syftet är ju helt uppenbart att han vill normalisera världen dessa anklagelser har skett inuti. Han vill lägga dem mot en backdrop där detta bara är ett av hundratals sexuella möten som alla har varit av samma natur. Och han vill få det till att de här kvinnorna har gått med på X och Y. Mm. De här kvinnorna har inga gränser. Varför skulle jag respektera det och det om det är så otydligt var deras gräns går? Mm. Och det är det han eventuellt framgångsrikt målar upp här. Och det är det jag menar är att han får ta sig friheten med hur han beskriver de som har anklagat honom. När han står och berättar om vilket sort sex han har haft.
Men det är ju inte ens säkert att det är de som anklagat honom som har velat ha sånt här sex, utan det är en som han har legat med som har haft den här specifika requesten. Att ta den ur sitt sammanhang är ju ganska, alltså det är ju ganska förlöjligande på det sättet han berättar det, och fortfarande utan att någon skugga ska falla på honom. Det var
fast oavsett vem som bad om det, det ganska intressanta här är ju att han får ju till att det bara var kvinnor han har haft lösa förbindelser med. Och vi som har följt detta i etablerade medier, obs, vet att det också är tal om en reell relation. Dessutom.
Mm.
Så att där har han ju helt lyckats få det till att, nej men jag var sexmissbrukande. Ja. Jag fick aldrig ligga när jag var ung.
Fast han säger inte missbruk.
Nej. Alltså, du vet. Alltså, nu, det här är parafraserande. Han säger inte
jo, jag
det.
Vet. Men jag tänker att det är viktigt.
Ingenting är mer bekräftande för mig en sexuell bekräftelse. Att någon vill ha sex med en. Jag vill ligga med jättemånga människor. Och det vill jag förut, och det vill jag... Jag tror aldrig att det kommer ändras. Jag förstår att det inte är det man ska säga. Men så är det för mig.
Det finns liksom knappt något, ett enda litet halmstrå man kan ta där han faktiskt erkänner någon form av liksom skuld eller ansvar eller någonting.
Men jag tror att det också skulle gynna honom. Alltså den kultur vi lever i just nu, folk skulle bara vara så här, men Paolo sa ju det i sin ökända intervju med Jenny Strömstedt dagen efter att han hade blivit gripen för sexköp av en utsatt kvinna. Att så här, men jag är sexmissbrukare hit och dit, och då såg jag
det var
så
ett
många
beteende.
Ja.
Och det är ju väldigt mycket självskadebeteende i Sorans berättelse.
Men det roliga är att det här är ju självskadebeteenden som tvärt emot kvinnor går ut över andra människor.
Absolut.
När kvinnor svälter sig och skär sig, då måste män ägna sig åt saker som drabbar andra personer i deras omgivning. Men tillbaka till det här med hur han målar upp kvinnorna han har legat med, myriaderna av kvinnorna. Tankarna går ju också till tulpwashing.
100%.
Och det är vad vi pratade om när vi pratade om Fredrik Virtanen och anklagelserna mot honom. Och hur han valde att försvara eller förklara dessa. Alltså vi gick inte in på skuldfrågan där heller, utan vad han förmedlade kring det.
Mm.
Och då var att han försökte få det till att han haft tölpaktigt beteende.
Mm.
Och att genom att erkänna det, alltså jag har sagt hora, jag har gjort det och jag har tafsat på den. Ja. Och där tror jag att jättemånga män har kunnat identifiera sig. Vem har inte tafsat någon gång?
Ja, exakt.
Och det är ju det som det som hände med Soren här, är att han berättar att när han var ung så ville ingen ligga med honom. Mm. Och det är också en röd tråd för alla män som har kommit till offentligheten utan att ha haft någon slags sexuellt kapital innan. Att när de väl får det, då är deras bild på kvinnor att det här är människor som har avfärdat dem i alla tider.
Exakt.
Och inte de varmaste känslorna för kvinnor heller.
Hashtag incel.
Och det är den ultimata bekräftelsen. När en av alla de här tjejerna som jag var kär i när jag var liten, som inte var kär i mig, som jag frågade chans på, som sa nej. När de nu visar en bekräfta mig på det sättet, på ett sexuellt plan.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Undrar om det är läge nu att leka en klassisk gameshow-lek, som du säkert har varit, det känns som att typ gameshows du har varit med i, kanske Landskampen, har det här momentet som är så här, slutför meningen.
Ja,
för det finns ett citat.
Det?
Det finns nämligen ett citat, det finns nämligen ett klipp från när han träffar Måns Möller och Ös. Där man tror att de ska säga någonting. Vi kan testa och köra halva meningen och sen kan du fortsätta på den, eller hur du kanske hade önskat att den var.
Men vad menar du att du inte hanterar så bra?
Att jag drog mig undan istället för att bemöta det.
Men där finns ju comedy, att du är Sveriges absolut sämsta.
Ja, här hade man ju velat säga du var dålig på empati och ansvar. Att inse att du har en viss maktposition över de här personerna. Du kanske inte alltid var med på det du ville.
Självrannsakan kanske hade varit på sin plats.
Det han säger är
ödmjukhet.
Mediehantering.
Jajamän.
Ja. Men där finns ju comedy, att du är Sveriges absolut sämsta mediehanterare.
Det var där du fuckade upp.
Alltså i den meningen.
Mm.
Vad lever han i för verklighet? Mm. Alltså det finns ändå människor, även om han nu inte har blivit liksom fälld för det här, så finns det ändå människor som har berättelser om ganska grova saker som de har varit med om som inte känns bra.
Mm.
Men det han gjorde fel, det var mediehanteringen. Mm. Inte ens typ så här, att du kunde inte ta något ansvar. Eller att du, ja det hade varit lite snygg. Nej men alltså, att det är typ bilden utåt. Är inte det så jävla grovt?
Ja men det säger så mycket om att de här personernas upplevelser
och människosyn.
Men att deras upplevelser och mående är så lågprioriterat.
Ja.
Ja, det är det här säger. Att det är bara där han har brustit. Men apropå det här med, du kommer in på det nu, att han har hyrt in några killkompisar som råkar vara killkomiker.
Ja.
Hur många kvinnliga komiker tror du blev tillfrågade?
Nej, det skulle vara intressant att veta.
En retorisk fråga. Nej, men det kan ha varit några. Inga tackade jag, som synes. Men Det här greppet då, att bjuda in sina kända killkomiker, är också en del av poleringen. Att genom dem svära sig fri på något sätt. Mm. Och de är ju där för att hjälpa honom feedbacka fram ett stand-up-set där han ska bli fri det från detta.
Fejkade stand-up-setet.
Ja, och vi börjar då med Möller och Öz. Öz nu igenom Måns Möller. Här har en av mina favoritkomiker, Daniel Sanchez, som du kan följa på Instagram på DanielSanchez66. Ni får lista ut den här stavningen själv. Han har gjort ett jätteroligt klipp där han går igenom allt det märkliga kring dokumentären. Och där Måns och Öz insats får en särskild del.
Okej, men Måns och Öz, det är en av Sveriges mest framgångsrika komiker. Vad bollade de fram för guldmaterial åt Soran?
För jag förstod, jag visste att det som händer när man blir anklagad. Det blir som att, det är som att man går runt och luktar bajs. Och det spelar ingen roll sen om man har bajsat ner sig själv. Eller om det är någon som har kastat bajs på en. Man går ändå runt och luktar bajs.
En våldtäktsanklagelse är som att lukta bajs. Om du tror att du kan comeback med det där materialet, så är våldtäktsanklagelserna det absolut minsta du behöver oroa dig över. Sorans comebackförsök är mer ihåligt än järnröret som gjorde han folkkär.
Och så fortsätter det. Det är en annan person som var med där som kanske var lite mer överraskande, måste jag säga.
Kristoffer Appelqvist.
Jo. Mm. Vettig, rolig, leder Svenska Nyheter på SVT. Och många var förundrade över att han ens var med. Och det finns ett ganska olyckligt citat ju som har spridits framförallt, isolerat. Och jag vill säga olyckligt citat för att jag vill ge Appelqvist en chans på det stora hela här. Så. Och det är ju såklart när han sitter med Soran och också ska in på feedback-territoriet inför det här påstådda fabricerade stand-up-sättet och kommer med den här sägningen.
Skulle kvällständen kunna heta Alla mina knull? Många blev glada men några blev arga.
Det känns väldigt respektlöst och som att man inte, för det är det som också jag tycker att det behöver ta hänsyn till är ju människor som inte är glada.
Ja, men det är ett ganska klassiskt sätt att porträttera kvinnor som säger ifrån gällande egentligen vad som helst, att man är arg.
Och jag tror att det är jätteintressant där. De är inte offer, de är bara jobbiga. Ja. De sabbar.
Ja, exakt.
De stör lite.
Ja, och anklagar.
De stör. Ja. Och ganska låg uppfattning och låg identifikation ju som vissa män tenderar att ha, alltså empati. Men vad det innebär att vara ett offer för ett sexualbrott. Mm. För jag tänker på det, alla de här klippen, utdragna klippen när Soran har ångest och lägger pussel och är ledsen och sitter i sin soffa hela dagarna.
Och alla är bara arga på honom.
Ja, då tänker jag, tänk om den motsatta grejen skulle porträtteras. Hur man mår efter att ha varit med om någonting som inte kändes okej sexuellt.
Dessutom av någon som man kanske älskar eller är kär i och är ihop med.
I ett av fallen. Tänk dig de scenerna, men vi får aldrig se dem. För ett annat genidrag i serien är ju att Soran har med sin flickvän. Och det, jag vill inte gå in för mycket på det. Det känns super... känsligt.
Ja, men kan vi prata om varför det känns känsligt?
Det känns som att jag vill inte passera någon omdömen om henne.
Nej.
För jag tycker inte hon borde ha varit med alls.
Nej, jag känner detsamma.
Det kändes inte bra.
Precis. Och jag tycker... Hon får verkligen bära
en stor last där.
Ja, och väldigt mycket... Alltså, även om... hon hade bönat och bett att få vara med och berätta sin sida av saken, så tycker jag att det är omdömeslöst av dokumentärfilmsmakarna att ha med henne faktiskt.
Det blir ju flickvän
och barnet liksom, bebisen syns också.
Det blir ju flickvän washing.
Ja,
och kolla, hon alltså, vill i alla fall vara med honom, då måste han vara okej.
Okay. Alltså tänk bara om det hade varit liksom motsatt, att hade varit en man som hade liksom varit där för att legitimera liksom en kvinna som typ hade gått. Alltså det hade liksom aldrig hänt.
För det vill jag ska komma till nu. Tänk till det här motsatta då, om vi skulle följa hur det är att vara offer för och ha anmält någon för sexuella övergrepp.
Mm.
Den tiden av depression och ångest, panikångest och liknande. Och vi skulle få se en anhörig som tröstar den. Mm. En anhörig som ingående berättar hur dåligt den mådde under den här perioden. Någons mamma, någons pappa, eller som du säger, hur illa det skulle vara om det var någons nuvarande kille.
Mm.
Då skulle vi bli en patriarkal känsla över det. Hans kvinna har blivit utsatt för övergrepp. Det finns ju den dimensionen. Men också att bara där är det så tydligt hur mycket den här är formad efter hans perspektiv. och hur mycket mer flerdimensionellt och mångfacetterat det får vara. Man lyfter fram alla aspekter av hans liv och hur drabbad han är. Alltså saker som har drabbat honom utan hans inblandning framstår det som ju. Så jag vill inte gå in för mycket på vad hon har sagt och
jag vill henne. Inte heller det, men en sak vill jag faktiskt säga om det. Därför att jag tycker att de hade kunnat ha den goda smaken och klippa bort det. Och det är ju när hon berättar att de fick vissa trakasserier liksom riktade mot dem. Och beskriver det. Och att det var så läskigt för dem. Och var i det. Jag tycker att det var ganska osmakligt att liksom bygga narrativet kring hur liksom vad de levde i skräck kring när han ändå har blivit anmäld för saker som också är jävligt läskiga och mörka.
Har man varit i en situation där man samtycker till att inleda sex med någon och att den plötsligt blir aggressiv? Alltså den skräcken önskar jag ingen. Och som kvinna, jag har ju pratat om det här i podden, att jag dejtade någon för några år sedan som tvärvände i sin personlighet plötsligt och blev jätteobehaglig. Och jag, fast det här var någon som jag kände, den skräcken var total verkligen. Så du har en poäng i det, att det känns osmakligt. Den andra poängen i det är att de här kvinnorna som har anmält har blivit utsatta för jättehemska uthängningar och hat och liknande på nätet efter att de har vågat anmäla. Så det tycker jag att det saknades också helt och hållet. Det perspektivet, som så mycket annat i det här. Men åter till Christoffer Appelqvist. Det här arga, glada citatet. Det säger ganska mycket om hur lite jag tror män förstår av vad det innebär att ha varit med om de här situationerna. Men sen så tycker jag att Appelqvists närvaro behöver nyanseras lite. Han satt ju inte bara där och sa det. Han var ju ganska utmanande mot Soran. Pressade honom, krävde ganska mycket svar. Och här kommer jag till något av det sämsta med dokumentären. Att till och med idolporträttet över Jan Guillou, dokumentären vi diskuterade för några månader sedan, där han framstår som en ikon, en gud. Till och med där i alla fall en reporter, hörbar reporter på plats som ställer frågor, följdfrågor, följer upp kommentarer. Eller hur? Det var någon som sa, hur menar du Janne? Janne, vad menar du nu? Alltså, det här får den dokumentären att framstå som Uppdrag granskning i jämförelse. För den här dokumentären saknar helt en hörbar reporterröst. Tänkte du på det när du såg den?
Jag tänkte på att den känns väldigt hårt klippt ibland. Alltså som att den är väldigt att det är nästan bara citat här och där och sen går vi vidare. Absolut att det inte, precis, ingenting följs upp och i vissa sammanhang där man gärna skulle stanna och prata lite mer, skyndar man bara vidare.
Men så hörbar intervjuröst, det innebär ju någon som säger, men slutför den meningen Soran, vad menar du nu? Till exempel när han faktiskt börjar prata om att han ska ha skickat en oombedd film eller klipp där han tar på sig själv och allt vad det var. Och den scenen är sinnessjuk. För att det börjar med att han säger, vad ska jag säga om det? ... Rycker på axlarna. De klipper vidare.
En av anmälningarna gällde att jag skulle ha skickat något oönskat. Och vilket jag... Vad ska jag säga?
Och det här tog de upp i ett annat roligt komikergäng. Under jorden, alltså Malmö stand-up-klubben har ju en podcast. Och Johannes Finnlaugsson och Petina Solange var med, två av mina favoritkomiker. De har faktiskt sett den här och i senaste avsnittet väldigt roligt tar upp flera saker från ett stand-up-perspektiv. Men också just kring det här med vad ska jag säga om det och axelryckningen. Hur bisarrt det var att det tog slut där.
Och så, vad ska jag säga? Eller, och så rycker han på axlarna lite så här långsamt. Och så, vad ska jag säga om det? Och då tänker man bara så här, vad säger som att avsluta meningen? att man hade väl att SVT-reportern bara säger, ja, vad ska du säga om det? Ska du säga något om det? Eller ska bara låta det här hänga i luften?
Och det här landar man i att han verkar inte förstå att det är brottsligt.
Exakt.
Han rycker på axlarna som att det är ett pojksträck. Oops. Och oops.
Jag tänkte också, alltså just på den där grejen, men har det varit... snacka om sen efteråt. För det är ju liksom incriminating att han erkänner det i alla fall. Liksom berätta lite om hur känns det? Hur känns det att skicka det till någon som sen inte vill ha den? Hur känns det att upptäcka, oj, när det var, hur känns det, alltså, för att det jag saknar, även om han är helt övertygad om sin egen oskuld, och en sak som jag tycker är en viktig pusselbit här är att jag läste någonstans nyligen, jag kommer inte ihåg vad, men att det var typ så här att liksom folk som medvetet gör taskiga saker mot andra, det är inte så många, det är typ bara psykopater, alltså när du medvetet är ute efter att skada någon, men där du liksom råkar göra, det är ju liksom den absoluta majoriteten, alltså det spelar ingen roll att du kanske inte hade ont uppsåt, när du nu står inför faktumet att det var det du gjorde.
Det obehagliga är att exakt det här är ju med.
Vilket då?
Han jämför att bli anmäld för av våldtäkt av flera olika med att råka armbåga någon bakom en,
ja,
och att göra det med flit, och han rycker på axlarna där också.
Det, precis, men det är ju det jag menar, alltså, om du nu liksom kan ta in det i ditt lilla huvud, då kan, hur, vad gör du med, alltså vi vill ju höra honom säga, och hur känns det då för dig?
Ja, men också
alltså
där,
hur är det att vara den personen, att inse att det var inte, några var arga eller oj, jag råkade stöta till dig med axeln och du tyckte inte du, alltså effekten för dig är samma, men det är mycket grövre när du får liksom en penis upptryckt i ansiktet i liksom i ditt trygga
någon
forum.
Någon
har våldsam
sex med när man inte vill.
Exakt, alltså det är ganska mycket grövre grejer, så att det är en enorm frustration för oss som tittar på det här och liksom ärligt talat ganska naivt hoppas på att få någon slags känsla från honom kring att vara den personen som faktiskt har kränkt de här personerna på det här sättet. Alltså oavsett om, förstår du vad jag menar? Alltså, så här, ja, okej, du tyckte själv inte att det är något brottsligt som du har gjort. Du trodde när det hände att de var med på det. Okej, om vi nu leker den leken med dig. Hur känns det nu? När du har på
ni,
papper att de inte tyckte om det. Vad gör det med dig? För att sitta och lägga pussel och spara ut håret och inte ha någon aptit, det är ingenting som liksom tar ansvar. Alltså så här, ja, du mår piss och jag, du tycker synd om dig själv och så vidare, men det är, någonstans så har jag liksom hoppats att han ska vara tillräckligt smart för att fatta att ansvar måste tas här någonstans.
Alltså så här, jag tänkte faktiskt på liknelsen. Britta, hur skulle du känna om du fick veta att 7, säger vi, olika personer från olika perioder av ditt liv hade snarlika känslor mot hur du har behandlat dem illa? Fruktansvärd ångest ju. Man skulle vilja be om ursäkt, man skulle vilja kolla läget.
Men, nej, men alltså jag har absolut, alltså såklart som alla andra hoppas, jag har rannsakat mig själv och tänkt efter om det är saker som jag har gjort som i ett sammanhang kanske när det var andra tider och så vidare, alltså så här känns okej. Alltså att det är så här, kan någon ha tyckt att det var jobbigt, så här, men jag har så svårt att se att jag skulle göra mig själv till offer i det där.
Men tänk bara om alltså, det var från massa olika jobb, massa gamla kollegor. Jag försöker få till en mellanmänsklig situation, att det verkar vara så lite fokus på vad de har varit med om, hur de mår. Och när du kommer in på skuldfrågan nu så kan vi lika gärna go there. Det är ju någonting som har...
Men alltså vänta, jag vill bara också säga, jag vet inte om jag ens är inne på skuldfrågan, utan jag är
ansvarsfrågan inne... då?
Ja, ansvarsfrågan. För om vi nu leker din lek, om vi säger att vi går med på som ett tankeexperiment att du inte gjorde något brottsligt, men vad händer inuti dig? Hur känns det att vara en person som har, det är inte en person som har sagt, det är inte två, det är liksom, det är ändå tillräckligt många händelser för att det här ska vara, för att du kanske ska behöva ta dig själv en titt i spegeln och så bara,
herregud,
någonting som jag gör blir väldigt, väldigt fel.
Så här, tänk om det hade varit utgångspunkten. Soran ska försöka förstå varför han har gjort massa människor illa och förstå varför någonting i honom själv har drivit honom till det.
Ja, det hade man ju tittat på.
Det hade man tittat på.
Ja, nu tittade vi ju på det här också.
Nej, men
så
det hade man tittat
på
och känt att det fanns en ärlighet i det, en mognad i det och en respekt i det. Ansvarsfrågan. Jag skrev ner lite för mig själv vad som kommer närmast en ursäkt eller någon slags självrannsakan och insikt under dokumentärens gång. Under post-it-arbetet dyker det upp en lapp där det står: vad hade jag kunnat göra annorlunda? Och man bara, du är nästan där.
That's kämpa deep
på,
man.
Du är nästan där. Och sen också kommer en pliktskyldig utläggning när han står på scen. Han är sin mediala persona inför publik. Där han står och säger att om han har gjort någon illa så är han ledsen för det.
Och de felantagande som jag gjorde ledde till att jag har gjort en massa människor väldigt illa. Och för det är jag väldigt ledsen. För det var aldrig min avsikt.
Och sen då klipp till när han står behind the scenes med kamerateamet. Det är lite annan ton på stämningen.
Men här anklagar mig dig för att vara våldtäktsman. Jag tänker att så här, och det är för att du nästan inte vill landa i det, att det är det som anklagas.
Nej, jag tror att det som ni inte accepterar, och jag förstår det, folk inte accepterar, det är att det finns vissa saker som är osanna. Och jag kan inte ta ansvar för det.
Men vid ett tillfälle, man hade önskat att Kajsa Ekis Ekman var den som satt och pratade med Soran.
Ja.
Och inte som ett sånt där SVT-mötet, utan att det hade kunnat vara en av sekvenserna att de träffas. Det hade varit jätteintressant ju.
Ja,
okay. Att inte massa ja-sägare och medlöpare spelar badminton med honom, utan att han faktiskt får en debattör framför sig som är också insatt i det här. Och Kajsa säger en gång i en synk: varför just du, Soran? Varför är just du som får de här anmälningarna? Och den får också dallra i luften tills nästa avsnitt. Och det är i det avsnittet som han sen noga går igenom hur han gillar att ha sex med väldigt många personer. Och då landar det också helt fel.
Mm.
Det finns ingen likhetstecken, även om Soran försöker måla upp det som det, mellan att vilja ligga med många personer, ha sexuella preferenser som inte är svennebanan, och att folk ska bli ledsna efter det.
Fast han...
och skadade. Och här kommer vi ju till oops är ju genomgående för hela dokumentären. Oops, jag hade allt det här andra knasiga sexet med dem, så då råkade jag gå över gränserna med de här tjejerna. Men de här tjejerna gillar ju ändå såna här konstiga grejer, så hur skulle jag veta? Mm. Oops. Han försöker få till det hela tiden, att det är lätt hänt.
Bekvämt också för honom att han säger aldrig rakt ut att det heller har gått snett. Han säger bara, han berättar olika sexuella preferenser hos de han har legat med.
Och lite som
de som han har gjort.
Mm.
Ja, fast alltså, när han pratar om det, då är det väl, det är
jag
lite...
Jag har gett dem smisk, jag har...
Ja, men tonen är ganska mycket att
han rycktes med.
Han rycktes med.
De var förförskor.
Tonen är...
De tog en oskuld från parlamentet och de förvandlade honom till den här mannen.
Och det där narrativet, alltså det där är en sak som jag känner igen från det. Om jag bara ska dra en liten snabb parallell till en annan grej jag har konsumerat de senaste veckorna, är så här: det finns ju en kultur nu i poddar, nej men att man ger upprättelse till såna här lite trash snackade personligheter, som alltså You're Wrong About podcasten som är briljant. De har ju gjort några avsnitt, både liksom moderna personligheter som Anna Nicole Smith, som är ett avsnitt jag lyssnar på nu, och också typ Marie Antoinette. Mm. Men så här, och Lena Dunham har ju också en podcast som heter C-Word, som syftar på crazy, alltså kvinnor som man har kallat galna, alltså typ Left Eye Lopez och så vidare, alltså som bara så här, de kanske inte var så galna ändå, det kanske var så här narrativet som byggdes kring att de var typ kvinnor som levde. Och med Anna Nicole Smith, jag vet inte om du sitter på någon info kring den här gubben hon gifte sig med, men alltså han porträtterades ju, och jag känner själv att det var det här jag köpte, att han var som någon slags hjälplös gubbe som hon bara slog sina klor i.
Men snälla, Nicolai Ceausescu, det men var som hans att, frus fel. Eller Jelena.
Ja, men du ser. Alltså så här, det, som att han inte hade någon egen makt överhuvudtaget. Hon var bara liksom en manssolukerska som ville åt hans pengar. Och lite, alltså, Soran försöker vara den killen i det här. Eller rättare sagt så här.
Oskulden i parlamentet.
Dokumentären vill berätta Sorans historia så. Mm. Att... Och de här olika tjejerna som bara erbjöd liggning till höger och vänster, och det var konstigt sex, men han, okay. Han bara, oj vad skumt, men jag är med på det då.
Summa summarum, om en kvinna skulle som anklagar någon för sexuella övergrepp skulle stå och räkna upp sina preferenser på det här sättet, hur många hon har legat med, att hon älskar att ligga med hundratals män, det hade påverkat hennes trovärdighet.
Alltså, vi skulle inte...
Negativt.
Ja.
Katastrofalt.
Nej, men alltså,
och när Soran gör det, då blir det att det stärker hans trovärdighet. Mm. Är det intressant, hörni?
Mm,
han gör det för att bygga sitt case. Dela med sig av sina preferenser och hur hans sexliv har sett ut. För att det då motiverar att sådana här saker lätt händer med så många sexuella möten. Mm. Det stämmer inte. Och sen bara en sista grej. Kritiken i stort har varit att SVT, som ska vara opartiska, folk menar på att genom att de publicerar det här snarare görs det partiska till att driva anklagade mäns agendor och teser, och väldigt mycket ur deras porträtt, sympatiskt bygga deras porträtt och deras liv, för de är drabbade och utsatta, och helt ta bort offerperspektivet.
Mm.
Och det här tror jag att SVT på vissa sätt har tagit till sig, absolut, och det här är ju en falang SVT Göteborg som har gjort. Man ska inte döma ut hela SVT. Det är inte så att det sitter 800 personer i ett rum och bestämmer att ja, vi kör dokumentär.
Men det är ändå Lambertsveckan. Alltså det, eller det är ju typ samma, i samma liksom veva som det kom ut. Som
verkligen. Och vi brukar ju nämna att Aziz Ansari är en komiker som vi gillar, som öppnade sin standup-special efter att han blev anklagad under MeToo för att ha tjatat och kladdat på en tjej på en dejt hemma hos honom. Alltså inte i närheten lika allvarliga brott som det rör sig om i Sorans
fall. Framförallt inte lika våldsamt.
Exakt. Han öppnade ju sin standup-special på det här sättet då.
You know, I haven't said much about that whole thing. But I've talked about it on this tour. Because you're here, and it means a lot to me. And I'm sure there's some of you that are curious how I feel about that whole situation. And it's a tricky thing for me to answer. Because I felt so many things in the last year or so. There's times I felt scared. There's times I felt humiliated. There's times I felt embarrassed. And ultimately, I just felt terrible that this person felt this way. And after a year or so, I just hope it was a step forward. And it moved things forward for me, made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man, that whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, wow, well, that's pretty incredible. This made not just me, but other people be more thoughtful, then that's a good thing. And that's how I feel about it.
Och det är som att jag tror att Soran tror att han är typ en nazist.
He's like, oh, no, Aziz, right? I was like, yeah, that's me. Master of None, yeah, that's me. Parks and Rec, yeah, that's me. Treat Yourself, yeah, that's me. And you had that whole thing last year, sexual misconduct. No.
Det är också annorlunda. Förut när folk kom fram så fanns det en mindre bredd på saker som folk kunde säga. Det var ofta så, du från parlamentet, nu kan folk komma fram. Och inte du från MeToo?
Det jag är intresserad av är ju såklart strategi, medienarrativ, hur när en man säger någonting retas emot och hur en kvinna säger någonting retas emot, men också hur man framställer offren. Jag struntar mycket att det är just Soran Ismail. Nu var han bara veckans exempel. Jag vill att folk ska ta med sig någonting av det här på det stora hela. Det är mitt enda mål egentligen.
Och egentligen tycker jag, hur mycket skadar egentligen en man när han liksom gör såna här saker jämfört med hur mycket det skadar en kvinna, till exempel köpa en fucking Toblerone.
Hur villig är en kvinna att anmäla ett sexualbrott efter det här? Mm. Och efter Lambert och efter allt som någonsin har hänt?
Det är en mätare som vi ofta tar upp som jag tycker är lika relevant den här veckan. Tack för det, Parisa Miri.
Tack för det, vi älskar er. Vi finns på Instagram, Britta och Parisa. Nu måste vi lämna över studion
till Agneta Sjödin. Så vi älskar er.
Vi älskar er.
Puss och kram.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.